Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30 år lång tradition att utbyta just kunskap, att nätverka och ha samtal om viktiga frågor. Men framförallt har den här konferensen handlat om utveckling, Andreas. Nu är vi igång.
Verkligen. Snygg brygga över till mig där.
Ja.
Jag tänkte faktiskt inte prata om mig själv. Jag tänkte introducera vår gäst i poddstudion. Välkommen Anna Nordlander.
Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här.
Kul. Vilken ära. Jag tänkte, jag introducerar dig. Du har inte hört det här introt, att stoppa
mig
om jag
fel. Nej, jag har inte det, så det här känns väldigt spännande.
Jag har researchat dig hjärnet här.
40 timmar research, Anna.
Vid 26 års ålder så erbjöds du att ta över rollen som vd för The Friendly Swede. Ett e-handelsföretag som helt och hållet byggdes på Amazon. Under dina 2 år som vd så expanderade ni till 6 olika marknader. Ni ökade företagets omsättning med mer än 130%. Idag så coachar du tyska startups på uppdrag av amerikanska jätten Amazon.
Ja, det där stämmer alltid förutom att coachningsprogrammet var slut i juli ungefär.
Mm. All right.
Men så under större delen av 2018, det stämmer.
Ja, just det. Och där då ingick du i deras, den här programmet Female Entrepreneurs of the Future.
Det stämmer.
Just ja. Och vars syfte, viktigt att lyfta fram, är att lyfta e-handelsbolag som drivs av kvinnor.
Stämmer.
Du är också nyligen rekryterad som affärsrådgivare till Bizmaker.
Ja, shit, du har gjort din research.
Snyggt.
Imponerande.
Mm, han är kung.
Ja.
Det första som slog mig här, din erfarenhet, ska jag säga, både, alltså din erfarenhet av Amazon, både som liksom entreprenör och som, ska jag säga, som coach till andra digitala bolag, den känns ju oerhört spännande. Vart kommer det här på din resa? Kan du bara liksom, vad har du gjort för resa?
Vad har jag gjort för resa? Bananskalsresan.
Mm.
Ja. Jag pluggade tillsammans med John som grundade The Friendly Swede en termin på psykologprogrammet. Sen hoppade han av och gjorde annat och jag hoppade av och hoppade tillbaka in på juristprogrammet. Och sen så drog John ner till Kina och startade upp The Friendly Swede och så hörde han av sig till mig efter ett tag när affärerna hade börjat gå väldigt snabbt framåt. Frågade om jag kunde tänka mig att jobba extra med de juridiska bitarna.
Just ja. Och men vd vart du här?
Ja, vd.
Vi missar någonting i storyn.
Ja. Nej, men när jag hade pluggat färdigt så ville John att jag skulle börja jobba heltid. Och då sa jag att det kan jag göra ett år, sen ska jag bli diplomat. Och jag vill jobba från Sydney. Och då sa John, ja, fine. Gör som du vill. Liksom. Mm, jag vill att du ska vara med.
Vilken chef.
Ja, ah, fantastiskt. Alltså John är underbar på det sättet. Och jag var ju ung och hade ingen erfarenhet av business överhuvudtaget. Men jag fick saker att hända och gjorde saker. Så att först åkte jag ner en månad till Kina och satt där med en av våra huvudleverantörer. Så jag kan titulera mig expert på kinesisk karaoke.
Härligt.
Inte många som kan det.
Ja, fast vi ska testa det där sen.
Ja, precis. Vi återkommer till det senare.
Ja.
Men sen så drog jag ner till Sydney och så jobbade jag därifrån och jag är ganska rastlös och gillar nya utmaningar, så att John, ja, men han märkte väl det här och sen frågade han efter kanske 2,5 månader eller något sånt där om jag inte var sugen på att ta över som vd. Ja, det var väldigt häftigt, för jag hade ingen aning om vad det betydde, för jag var verkligen anti-business. Alltså jag var så här affärsjuridik, hade inga planer på något sånt där. Kanske. Men det lät som en bra utmaning, så att jag googlade lite och så stod jag så här, vad gör en vd? En vd pratar med folk, och då tänkte jag att det är jag ganska bra på.
Mm. Men har du varit så där liksom sugen att hoppa på saker? Bananskal pratade om innan. Är det en framträdande egenskap hos dig då? Och hur viktig är en sån?
Ja, alltså jag skulle vilja säga, jag har i princip, om man kollar bakåt i livet också, ett 6 månaders spann på attention.
Mm.
Och sen så är jag lite, men jag gillar när det är nytt och när det är spännande och när jag inte har någon aning om vad jag ska göra. Och för mig så har väl det varit det som har lett mig framåt.
Mm.
Jag har aldrig haft, eller jag har väl haft idéer och tankar, men jag skulle bli fotbollsproffs och så fick jag 5 knäoperationer.
Ja, just
det. Så då var det en sån här, jag kan inte bli det. Nej. Och sen har det egentligen varit det här, okej, vad är svårt? Plugga juridik i Italien på italienska. Kändes som en bra utmaning, för att det är inte mycket italienska innan jag flyttade dit. Och just sådana grejer, jag drivs mycket av det här att, det där kan jag inte.
För det är ju en egenskap, om man ska bygga saker och få saker att hända, så är det där Det verkar vara liksom finnas i ditt DNA då på något sätt. Att hitta en svår väg framåt, utmaning, komma in med energi, att jag kan det är liksom mindre viktigt. Kan man skapa det i andra? Om du, i egenskap som, av coach då?
Ja, men det tror jag att man kan skapa. Sen så tror jag också att man behöver ha kanske en viss typ av personlighet för att trivas, som säger, som jag som var i en så här kaotisk startup-värld. Mm. Och det här med att man inte har någon aning om vad man ska göra när man kommer till jobbet på morgonen. Mm. Alltså vissa människor älskar det och bara tycker att det är det roligaste som finns. Andra tycker att det är svårare och har svårare att hantera det. Men jag tror att om man bara börjar säga ja till saker och ting så kan man göra så mycket mer än vad man trodde.
Absolut.
Det är
absolut
liksom mitt motto.
Jim Carrey testade det där, yes man.
Ja. Ja. Och de gjorde en film av det. Så bra.
Absolut.
Blev det.
Ja, men det är faktiskt väldigt bra. En sak som liksom, tror jag växt lite i mig när jag såg liksom din bakgrund, det är också att man tittar lite grann på, man tittar på Amazons marknadsandel. Jag såg att de hade, nu vet jag inte, jag tror de är ganska aktuella, 50% av amerikanska marknaden. Mm. Och vi har även Alibaba, 80% av Kinas liksom onlinehandel. Hur ser du på det här? Hur ser du på utvecklingen? Vad ser du som händer? Vad händer i det här?
Det beror på hur man tittar på det. Alltså, jag skulle säga så här, att för små och medelstora entreprenörer så är den typen av plattformar helt magiska just nu. Kommer vara magiska ett tag till. Mm. Därefter finns det alltid en problematik med att en stor jätte har tillgång till all data, all information. Egna private label brands kommer dyka upp, dyker redan upp. Alltså det finns, det är såklart.
Det gör det nu på Amazon?
Absolut. Ja. Och jag menar, det är klart att de gör det. De har all input, de känner alla produkterna. Det är klart att det är bättre marginaler på att ha egna private label brands. Men de tjänar också väldigt mycket pengar på tredjepartsäljare. Så att det finns fortfarande ett otroligt momentum för små och medelstora företag att finnas på Amazon och verkligen ta en del av kakan där. Men sen ska man också vara medveten om att man är på någon annans hemmaplan. Mm. Och då ändras reglerna.
Det är ju, de har ju försökt, jag skulle vilja säga, det är väl en av de stora ekosystemsaktörerna. Så man måste vara lite, man får gå lite varsamt fram då, så att man inte då känner att man trycks bort i deras egna monetära jakt. För då får du inte till, ja, men då får du inte till ekosystemsgrejen. Då blir det ju, jag kanske som aktör kanske inte vill vara på den. Sen kan det komma en situation där
jag brukar säga så här, för jag får ofta frågan, men jag är luxury, jag är premium. Amazon, är det inte för mig? Jag menar, har du råd att skippa 50% av den amerikanska befolkningen som handlar online? Fine, då är det inte för dig. Mm. För oss andra, då har man kanske inte så mycket val alltid heller.
Jag måste bara säga, det här är skitroligt, för just eftersom du har de här två verkligheterna. Det här är ju lite av en fight om handeln i framtiden vi pratar om, vi ska göra det lite större. Vad kommer den bli? Kommer det bli den här plattformen? Kommer det lösas upp åt något annat håll? Och här vill jag att du svarar krispigt 10 år framåt nu då, Anna. Vad blir det?
Krispigt 10 år framåt, så tror jag att vi kommer se en ännu större integration av offline och online. Jag tror att plattformarna fortfarande kommer ha enorm betydelse för att de flyttar gränserna. Mm. Jag menar, nu förväntar sig folk i USA att du ska kunna hitta allting. Absolut. På samma plattform. Varför ska jag gå in på flera olika? Och man har ju även flyttat fram där, om jag förväntar mig att jag får mina grejer max 2 dagar senare. Mm. Det fanns ju liksom inte pre-Amazon. Ja. Så att jag säger, 10 år från nu så är det fortfarande väldigt aktuellt med plattformar. Vi kommer se väldigt många nya leveranssätt, men vi kommer också se en otrolig integration med offline-upplevelser och online-handel. Och jag tror att väldigt många brands till exempel kommer... Ni vet, ja, men man har showrooms nu och man har sina flagship stores och sådana där grejer. Jag tror att man kommer ha sina flagship activities. Mm. Alltså man kommer locka in folket på det här att, men du kan ta en fika samtidigt som du kollar på dina kläder, och sen så kan du lägga beställningen och den landar hemma innan du har kommit hem.
Jag tycker att,
tror vi kommer se sånt.
Jag tänker på den du säger. Hur ser du, vad är din upplevelse av det liksom mindset som man har kanske liksom allmänt i Sverige och politik? För det, jag menar, inom IT skulle man kunna säga, där pratar man ju om liksom legacy system, så att man har ett form av liksom arv som begränsar ens utveckling. Och tittar man på liksom de som driver fysiska butiker och fysisk handel, så har man ju också ett sätt på hur liksom, en föreställning om hur handeln ska fungera. Är det liksom det här nya tankeparadigmet som är, behöver vi liksom förflytta oss? har politiken förstått att e-handel är vår nya basnäring? Mm.
Ja, Jag skulle vilja säga att de kanske inte har förstått det fullt ut vad det kommer att betyda. Jag tror att vi kommer att prata handel.
Mm.
Vi kommer inte prata e-handel. Utan vi kommer att prata handel, för att det kommer vara inslag av både online och offline. Det kommer vara ständigt.
Integrerat.
Ja, och det tror jag, det är redan här. Och där kan man också kolla på de här stora jättarna som Amazon. De brukar lead the way.
Mm.
Det finns en anledning till att de helt plötsligt slår upp en hel del fysiska butiker och grejer också.
Men det där kan ju vara kul att lyssna efter då. När slutar vi säga e på handel? Du upplever att vi har gjort det redan nu? Om du tar tempen överallt?
Nej, jag upplever fortfarande att folk pratar e-handel.
Separerar dem.
Ja, man separerar dem. Mm. Och det är fortfarande väldigt många som pratar e-handelsstrategier.
Ja. Som att det skulle vara separat.
Som att det skulle kunna vara separat. Mm. Men sen så är det också, det har hänt väldigt mycket om man kollar på bara de senaste 2 åren och även senaste året, att det rör sig snabbt nu. Och det är framförallt de här stora jättarna som har börjat inse att, herregud, våra kunder försvinner.
Mm.
De är inte längre trogna bara för att vi är ett coolt brand, utan de tar convenience över det där. Så att, ja, det är viktigt.
Och den då, för det målas ju upp en ganska så här apokalyptisk bild. Jag såg, nu vet jag inte vad de heter, de här som mäter hur många jobb som liksom kommer att försvinna inom liksom detaljhandel eller handel generellt. Och att det är ganska liksom skrämmande liksom siffror. Men samtidigt tycker jag, alltså, när man tittar lite grann på vad du gör och hur du coachar, det känns ju samtidigt också som det finns den här, vad ska jag säga, en form av liksom renässans inom handeln, bara man kan åter liksom upptäcka det här, de här nya möjligheterna.
Ja, verkligen. Och det är lätt, alltså, många pratar ju om butiksstöden. Jag menar, här i Sundsvall är det ganska tydligt. Jag menar, först kommer Birst och då dör Stenstan. Nu ska vi skydda Stenstan, men jag menar, det är butiker som överlever i Stenstan trots att Birsta finns.
Absolut.
Och Birsta säger, nej, men nu kommer e-handeln, nu dör vi. Men det är klart att några dör säkert, men de som anpassar sig, de lever vidare. Och nu säger e-handlarna, Amazon kommer, vi dör.
Nu dör vi.
Ja, och det är klart, några kommer göra det, men de som anpassar sig och tar in det i sin strategi och nyttjar alla möjligheterna som kommer, de kommer leva vidare.
Returer funderar jag på.
Mm.
Och ett nytt beteende som jag inte har omfamnat än. Men att du köper väldigt mycket och så returnerar du stora delar då. Så att du har liksom, ja, provrummet hemma. Hur kan vi lösa det systematiskt?
Alltså, vi har ju löst det på så sätt att vi nyttjar Amazons fulfillment-lösning. Mm. Så att vi behöver inte röra de där grejerna. Vi har fulfillment på Amazon och Amazon hanterar alla returerna från kunderna.
Just det.
Men där tror jag också det kommer vara, där ser man redan nu ett skift att några anser att fria returer inte längre är hållbart.
Jag kan nog nästan skriva under på det, om vi ska fortsätta att skala upp konsumtionen, och att, för då är liksom helt plötsligt 4/5 av logistiken är returen, inte liksom försändelsen då på något sätt.
Precis, och där kanske man också får kolla på, okej, men varför skickar folk in retur? Ja, men ofta är det så här, men jag är lite osäker på storleken. Mm. Det känns tryggare att beställa allting på en gång. Ja, men då kanske man får ha fler touchpoint ute i den offline-världen. Mm. Där man har möjlighet att själv bara gå och droppa av sitt paket eller gå in och faktiskt testa sin grej samtidigt som man gör någonting annat. Typ handla mat.
Härligt. För jag ville egentligen komma till det, för att den har ju en av sakerna som den här personliga relationen i det fysiska mötet har kunnat hantera. Det är just där, jag är ju då en osäker handlare. Jag vet ju inte ens vad jag ska ha. Så jag behöver ju en kompis som hjälper mig och berättar för mig vad som funkar och inte på något sätt. Och den söker jag ofta i den som är i butiken då kanske. Och det har jag svårt med i online-upplevelsen. Och jag vet att vi har testat massor med koncept där jag också ska få hjälp med det, att man tar mina mått och sådana saker online och att de skickar saker. Men det sitter inte riktigt där tryggt för mig som konsument ändå. Så jag är ju fortfarande jävligt offline, ja. Trots att jag är så här digital som du märker i övrigt.
Ja. Ja, men det där är väl någonting man söker upplevelsen, man söker den här tryggheten att få prata med någon. Mm. Och där tror jag också att sådana bolag som verkligen nischar sig hårt och blir tokexperter inom sina områden och är tokkundcentrerade, det är de som, oavsett hur ekosystemen utvecklas, så kommer de att klara sig. För att folk kommer alltid förlita sig mer på någon annans åsikt om den personen är expert.
Absolut.
Om man då som brand kan etablera sig som expert inom ett område och verkligen, verkligen har det ut i fingerspetsarna, då kommer man fortsätta få alla sina kunder som är som dig, som inte känner sig bekväm med att handla online.
Nej, och just ja, man löser ju det då genom att beställa 7 saker och skicka tillbaka 6.
Precis, ju, ja. Eller så lyckas de ändra ditt beteende så att du löser det genom att faktiskt komma in, titta, snacka med dem, få testa grejerna och sen lägga ordern där och sen så är den hemlevererad.
För så kan det ju definitivt vara.
Någonting mer.
Ja.
Kan vi spola lite grann tillbaka till det här Female Entrepreneurs of the Future, om man tittar lite grann på det program då som nu har liksom nyligen avslutats. Har du något, de som lyssnar nu då, alltså man har sin butik, hur liten eller stor den må vara, har du några liksom generella bra råd eller liksom, alltså, var ska jag börja? Alltså, nu har det inte här undgått någon. Det är klart man är där och man kanske experimenterar, man testar. Har du något liksom klokt inspel?
Nej, men klokaste inspelet om man redan är igång, det är att lyssna på kunden. För lyssnar man på kunden, då slipper man gissa. Och det är faktiskt en sån här simpel grej som att bara fråga. Prata med dem, hör, ja men om jag säger att du inte vet, men ska jag gå på Amazon eller ska jag ha en egen webbshop? Mm. Men hör med ditt nuvarande kundsegment, vad tycker de? Mm. Vad vore bra för dig? Och sen såklart måste du också göra dina egna marknadsundersökningar. Och det är superlätt om man är på Amazon. För att allting är så transparent. Det är så lätt att se, men hur ser konkurrensen ut? Vad säger kunderna? För du har ju reviews som är en helt otrolig källa till kunskap. Och så där kan du få de svar du behöver.
Jag tänker den då, för Amazon, för mig då, om man tänker bilden, och jag har ju handlat lite grejer där, det är nog mest liksom böcker där jag började, det har ju liksom svält det här. Amazon känns ju, upplever ju för mig fortfarande lite av det här liksom, kanske amerikanska bolaget av liksom förklarliga skäl. När har vi Amazon i Sverige? Säg som det är.
Det är million dollar question.
Jag
har inte fått den förut.
Black Friday.
Aldrig någonsin. Nej, jag säger så här att Amazon... Sverige är en liten marknad. Amazon är väldigt väl etablerade i Tyskland redan. De har en bra logistiklösning där. För mig så är det osannolikt att de inom en väldigt snar framtid kommer att sätta upp en egen fulfillmentlösning i Sverige. Däremot så vi har hört mycket prat om Black Friday. Mm. Och skulle de lansera innan Black Friday så kommer det vara, enligt min åsikt, det kommer vara en översättning av den tyska sidan, eller en svensk spegling av det. För att de har inte än riktigt börjat sträcka ut handeln till existerande säljare heller. Och det tar tid, för att när man ska lansera så vill de också kunna lansera ett utbud. För det är det de bygger mycket av sin affärsmodell på. Så att jag skulle säga så här att de som är livrädda för att Amazon kliver in väldigt, väldigt snart, de kanske själva istället för att sitta och vänta på det borde börja gå in på Amazon i andra länder där de redan finns. För de konkurrerar redan med dem, även om man inte vill se det.
Just det. Det är väl egentligen den fundamentala sinnesbilden kring hur man förhåller sig till förändring. För det är ju bättre att ha ett eget initiativ och vara en aktör i den än att liksom sitta lite skraj och passivt och vänta och orolig. Det är ett jättebra sätt då i så fall.
Ja, men verkligen. Och jag menar, det är ju så idag. Jag kan bli lite trött ibland, för man pratar väldigt gärna så här lokalt och regionalt. Och ska man vara stor, då går man nationellt. Mm. Men idag så dina konkurrenter kommer worldwide ifrån. Mm. Och då måste man också våga ändra sin bild av det. Yes. Det är så här, hur kan jag då istället få sitta här och bara se mina kunder åka åt andra håll och sånt där? Hur kan jag vara mer proaktiv och ta del av det som sker utanför?
Barnen guidar vägen, innan sista frågan. De är globala direkt. De köper virtuella och fysiska saker utan att tänka på vilken marknad de agerar på. Så vi vet ju att det kommer bli globalt på något sätt, Anna.
Exakt.
Ja.
Är det att vi skulle handla på Amazon med Robux? Eller de har ju Amazon Coins.
Ja, men det blir, Andreas.
Så då i december tolkar det som att vi får fortsätta handla liksom mjölken på Ica eller Willys.
Mm.
Ja, eller i någons e-handel Mathem kanske man ska undvika, jag vet inte.
Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och den är, hur stor är digitaliseringen?
Det tycker jag är en intressant fråga, för jag tror inte man kan mäta hur stor den är, för att den är. Och det är bara att anpassa sig till det.
Mm. Ja. Bra! Jäkligt bra.
Ja. Stort tack, Anna. Ja. Lycka till i din coachning och i en, ska vi säga, eventuellt inträde av Amazon på svensk
och marknad. På föreläsningen som du ska vara så begåvad och duktig på här om någon timme.
Ja, där sätter vi ribban bra. Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara här.
Kul. Och tack till er som har tittat. Fantastiskt att ni har hängt med oss, och även er som har lyssnat på podden här idag. Tack!